is fair in love and war. Previously on How to Get Away with Murder.
We consider it handled, Madam President.
Anna was understated. Elegant. Alaya, Balenciaga, Dior.
You are a gifted surgeon with an extraordinary mind. Don't let what he wants eclipse what you need.
Ja, det här är ett klipp från tv-serierna Bridgerton, How to Get Away with Murder, Scandal, Inventing Anna och Grey's Anatomy. Allihopa extremt populära tv-serier producerade av en av tv-världens mäktigaste, Shonda Rhimes. Välkommen till Studio DN. Idag om Shonda Rhimes väg till den absoluta tv-toppen och om hur hon banar väg för förändring och representation. Jag heter Ylke Holago. Och nu har jag med mig Dagens Nyheters USA-korrespondent Karin Eriksson. Hej Karin!
Hej!
Och Palmira Kokarimenga, producent här på Studio DN som idag står vid en av medverkande mikrofonerna. Hej Palmira!
Hej!
Ni är ju båda dedikerade följare av Shonda Rhimes arbete, produktioner och ni följer också vilket avtryck hon gör i den samtida kulturvärlden. Karin, du skrev ju nyligen ett reportage om Shonda Rhimes i Dagens Nyheter där du även intervjuade henne. Vem är Shonda Rhimes?
Hon är en 52-årig kvinna uppvuxen i Chicago. Började som manusförfattare och blev sedan också producent och skapare av tv-serier i USA. Och hon är en otroligt mäktig och inflytelserik person. Det är ju inte ofta man sitter och pratar om producenten. Men det gör man verkligen när det gäller Shonda Rhimes och hennes Shondaland som är ett produktionsbolag och också en hemsida som fungerar som en portal för väldigt många diskussioner om både underhållning och samhälle.
Och Karin, vad är det du tycker utmärker hennes serier?
Jag tycker att det är komplexa porträtt, en viss strävhet runt många av hennes karaktärer. Kvinnor som är både goda och onda. Det är en mångfald i väldigt många serier. Om man tar Bridgerton som vi hörde, som du nämnde tidigare, som exempel så ser du där att där finns skådespelare av många olika typer. Det är en väldig mångfald. Det är olika kroppstyper, det är i alla fall av skådespelarna personer med olika sexuell läggning och, vilket har fått väldigt stor uppmärksamhet, det är också en mångfald när det gäller rollbesättningen, att det finns svarta skådespelare i denna serie som utspelar sig i tidigt 1800-tal i London.
Palmira, vad tycker du utmärker Shonda Rhimes serier?
Ja, jag håller verkligen med om representation och mångfald, att det är en av de sakerna som utmärker sig väldigt mycket. Scandal, som vi hörde ett klipp här från innan, till exempel är en serie som utspelar sig i maktens miljöer i Washington. Och det var den första serien på tv-kanalen ABC som hade en svart kvinna i huvudrollen på nästan 40 år när den hade premiär 2012. How to Get Away with Murder med Viola Davis i huvudrollen kommer vi komma in på mer. Den är också banbrytande på flera sätt. Och så håller jag verkligen med om att det också är komplexa porträtt och komplexa kvinnoporträtt och att alla har bra och dåliga sidor. Det är liksom inte så svartvit när det gäller ont och gott som det annars ofta är i Hollywood, utan det är som att alla är komplexa helt enkelt. Och sen också när det kommer till Shonda Rhimes, alltså en av de första grejerna jag tänker på är drama också. Alltså drama, det är liksom, the Shondaland drama går inte att underskatta hur mycket liksom drama det är och hur många twists and turns som det är. Så att det är också väldigt, väldigt underhållande bara helt enkelt.
Karin, du skriver att Shonda Rhimes inte bara är en representant för den gigantiska underhållningsindustrin i USA. Hon är också ett samhällsfenomen. Kan du utveckla det? Hur märks hennes position inom amerikansk populärkultur?
Nej, men som jag sa så är det ju inte särskilt ofta som man sitter och ägnar så mycket uppmärksamhet åt en producent eller att hon... Producenten blir huvudpersonen när ny produktion ska presenteras. Men så är det verkligen när det är någonting från Shonda Line och från Shonda Rhimes. Att då är det jättefokus på henne. Hon var nyligen porträtterad i Time Magazine som en tv-världens mäktigaste. Det vill säga att hon anses vara en person med enorm makt och inflytande när det gäller att beskriva världen och kanske också förändra bilden av världen. Hon själv använder ibland uttrycket normalisering. Att låta väldigt många olika människor synas. Och att hon har den här makten och det här inflytande, det kan man till exempel märka på hur hon andra pratar om henne. Jag nämnde Time Magazine, man kan också titta på när Barack Obama, som då var president, mot slutet av sin presidenttid talade på något som brukar kallas för Svarta Harvard. Howard University här i Washington, som är väldigt inflytelserik institution. Då höll han en särskild hyllning, han pratade om Beyoncé och så pratade han om Shonda Rhimes som regerar tv-världen på... Torsdagskvällar var det då på ABC. Det var innan hon flyttade till Netflix där hon numera är verksam. För att visa att det här är en person som ändrar vem som kan göra vad i USA.
Ja, och det som kommer från den amerikanska tv-industrin påverkar ju i mångt och mycket resten av, stora delar av världen i alla fall. Palmira, hur och varför har Shonda Rhimes arbete kommit att ta plats i din kulturkonsumtion?
Ja, jag fastnade ju som så många andra för Grey's Anatomy när det började gå, och det är ju 2005, det är ju väldigt länge sedan. Jag gick på högstadiet, så var 15 eller 16 år. Och sen, men det var liksom först egentligen för mig vid när Scandal hade premiär 2012 och sen How to Get Away with Murder ett par år senare. Som det liksom blev att dels både jag och typ alla mina kompisar började kolla på de här serierna. Och båda har ju svarta kvinnor i huvudrollen som är liksom karriärister. Och väldigt, väldigt framgångsrika men också komplexa. Alltså det är liksom både, som vi har varit inne på, att de också får vara sårbara är någonting som jag har fastnat för. Och ibland väldigt osympatiska. Ibland så gör de väldigt osympatiska saker. Och jag tror att en styrka är just att hon har ganska bred representation i flera av hennes serier. Så det är att karaktärerna också kan vara olika. En liksom svart kvinna behöver inte representera alla, utan det finns flera. Och det var någon gång då som det också blev att man i liksom min omgivning började prata om Shondaland som den här institutionen som Karin var inne på. Det var på torsdagar och det var liksom, man pratade om att man var ett Shondaland-fan för att det var som att hennes serie representerade någonting nytt, någonting som jag upplevde att man inte hade sett tidigare ändå, till exempel med karaktären Olivia Pope som då är den här kvinnan som verkar i maktens korridorer i Washington. Hennes klädstil blev en stor grej som man började prata om, så här, det där är en Olivia Pope-kappa. Och så visste alla som kollade precis vad det var för liksom, snyggt skuren kappa man pratade om. Jag som var i tidiga 20-årsåldern hade liksom inte sett den här typen av kvinnoporträtt och den här typen av svarta kvinnoporträtt tidigare i så här stora tv-produktioner.
Men vad betyder det för dig som ung afrosvensk att se den här representationen i serier som du följde?
Det var ju väldigt härligt såklart. Det var liksom som att det blev både karaktärer och skådespelare som man kunde titta på och se upp till, och jag tyckte också att det var väldigt härligt att de var så komplexa, att det inte heller var att de var perfekta. Utan det var liksom, i mångt och mycket så representerade ju de också den struggle eller den kampen som man själv har av att så här, hålla upp en fasad i sitt liksom, professionella liv, och sen så liksom, ser man så här, när de kommer hem så fall deras liv apart ibland. Liksom. Och det var väldigt härligt att kunna se det också. Det finns en scen som har blivit ganska känd och omtalad i tv-serien How to Get Away with Murder, där huvudkaraktären Annalise Keating sitter framför spegeln hemma i sovrummet och hon liksom, har jättemycket jobbiga saker som pågår i sitt liv. Jag tror att det är då hennes man är otrogen och liksom, ja, Shonda-dramat igen liksom. Och då så tvättar hon av sig sminket och också tar av sig peruken. Och liksom man får se, det är så rått på något vis. Alltså det blir verkligen naket. Och det var också någonting som jag reagerade då på, att så här, det här kan inte jag säga att jag har sett förut.
Det här är alltså Viola Davis i rollen som advokaten Annalise Keating i Shonda Rhimes producerade How to Get Away with Murder.
I am ambitious, black, bisexual, angry, sad, strong, sensitive, scared, fierce, talented, exhausted, and I am at your mercy.
Ja, Palmira, du utvecklar, vad var det som hände här i den här scenen?
Ja, i den här scenen så, om jag kort ska sammanfatta vad den här tv-serien handlar om, så är huvudpersonen Annalise Keating försvarsadvokat och undervisar också på ett universitet, och serien kretsar kring henne och en grupp studenter som då själva också blir indragna en härva. Och just i det här klippet, det är lite spoiler alert, det är sista säsongen, men då håller karaktären Annalise Keatings försvarstal, och hela talet går ut på att hon tar av sig masken och erkänner alla de här sakerna hon är, som hon har dels förnekat av olika skäl, men också som hon har förnekat hos sig själv för att passa in i den här liksom akademiska världen. Så att hon säger liksom att hon är både stark och känslig och utmattad och bisexuell är också en stor sak att hon säger. Skådespelaren Viola Davis, som i sig själv är liksom en legend och institution, har sagt att rollen som Annalise Keating förändrade hennes liv, och hon har också sagt att det här var första gången hon spelade en karaktär som var sexuell på det här sättet, som hade en egen sexualitet. Och Viola Davis var då nästan 50 år gammal, har jag för mig. Hon är också från den amerikanska södern, precis som karaktären Annalise Keating är. Och hon är också en så kallad dark-skinned svart kvinna. Alltså inte en ljushyad svart kvinna, utan liksom, hon är mörk. Och det är liksom ett extra lager av att rasismen och stereotyperna är extra hårda mot svarta kvinnor då. Och Annalise Keating är, liksom, har en man när serien börjar, och hon är bisexuell, har haft en kvinnlig älskare, en flickvän, och vid en punkt så har hon en älskare som är liksom en hunkig polis, och Viola Davis har pratat om att så här, det här, hon hade aldrig fått spela en sån här roll tidigare. Så det säger någonting om liksom hur banbrytande det är och vad det betyder. Och jag tänker också det här med att karaktären pratar om den här masken som hon har hållit upp. Och hon säger också tidigare i det här klippet som vi inte hörde nu att hon har bytt namn. Hon heter egentligen Anna May Harkness, som då låter mycket mer afroamerikanskt. Och det tänker jag är någonting som många kan känna igen sig i, även om man inte kanske är just i den här specifika situationen. Men att anpassa sig för att passa in i majoritetssamhället är ju det handlar om. Och det tänker jag är liksom en viktig sak som kommer med det.
Vi ska höra ett klipp från Shonda Rhimes senaste stora produktion.
This is what happens.
When one is angry.
When one burns for someone who does not feel the same.
You burn for me. I burn for you.
Ja, vi har karaktärerna Daphne och Simon från tv-serien Bridgerton. Karin, du är lite besatt av den här Netflix-serien Bridgerton som är signerad Shondaland, och andra säsongen släpptes i slutet av mars och sågs av 82 miljoner användare första 4 veckorna, vilket ju är en stor succé i de här strömningstjänsternas mått mätt. Vad handlar serien om?
Det här är ju då en romantikserie. Den bygger på romansförfattaren Julia Quinns böcker om familjen Bridgerton, 8 syskon i tidiga 1800-talets England under den period som kallas för Regency. Och då handlar det väldigt med all romans om hur de här syskonen ska hitta kärleken och alla komplikationer på vägen dit. Det vi just hörde var en väldigt ångande scen mellan Daphne, äldsta systern, nummer 4 i syskonskaran, och Simon, Duke of Hastings, på deras bröllopsnatt. När det är en hel del komplikationer, eftersom han har bestämt sig egentligen för att han skulle aldrig gifta sig, framförallt vill han aldrig skaffa barn, och det blir rätt mycket spänningar runt det. Skillnaden mellan Quinns böcker, som är roliga men banala, och tv-serien, som är rolig, banal och ändå inte, är ju att Shondaland och produktionen har liksom bestämt sig för att göra den här världen mycket rikare. Det innebär att Simon, som är Duke of Hastings, hertigen, han är svart, vilket han kanske inte hade varit i 1800-talets England, men som alla, och även Julia Quinn som författaren säger, det här är ju ändå en fantasi, varför kan vi inte utvidga fantasin, varför kan vi inte göra den ännu mer lekfull, varför kan vi inte vidga vin i en sån här berättelse. Och det tycker jag, det ska vi verkligen säga. Nu pratar vi mycket om komplexitet och representation och vem man får vara. Det är ju hela tiden, precis som Palmira sa tidigare, det här, det är kul också. Så det finns en enorm lustfylldhet i sättet att berätta. Den finns med här i säsong 2. Då handlar det om äldsta brodern i familjen Bridgerton och hans romans med Kate Sheffield, som har blivit, och det är lite spoilerört, men inte så jättemycket ändå, som i serien istället heter Sharma i efternamn och har indisk påbrå. Och det där, ja, någonting är annorlunda. Och det är även så att drottningen, som är jätteviktig och en jättemäktig person i Bridgerton, hon är också svart, vilket hon kanske enligt en del historiker faktiskt också var, eller i alla fall hade afroamerikansk afropåbrå, inte amerikansk, afropåbrå. Mm.
Men vad är det du har gått igång på så mycket? Varför är du, som jag sa, lite besatt av den här serien?
Jag vet inte om jag skulle säga att jag är lite besatt. Men
det är
jag,
vi som har bestämt det här hemma i Sverige.
Ni har bestämt att jag är lite besatt. Vad är det jag är lite besatt av? Nej, men det är väl... alltså som jag kan berätta, vad är bra romance? Bra romance är ju när det är liksom starka kvinnokaraktärer som på något sätt utmanas att också våga vara känsliga och visa den delen av sig själva. Det är alltså inga blyga violer, utan... En typexempel är då Kate Sharma i andra säsongen. En jättetuff kvinna som långsamt liksom får lära sig. Hon får ju på sitt sätt göra som Viola Davis i How to Get Away with Murder. Ta av sig masken och våga titta in i sitt inre. Nästan, allting är ju på något... All bra romance är ju nästan modellerad då på en Jane Austen-roman som heter Stolthet och fördom. Och det finns ju klart släktskap mellan den. Det är bara att Bridgerton är så otroligt frodigt berättat på ett sätt som är väldigt, väldigt kul också. Sen kan jag tycka att den är nog, det är ju, man kan ju känna sig, det är ju lite som att äta bakelse och se på en sån serie. Det kanske inte är så, man känner ju inte att man kanske tar med sig jättestora insikter om livet efteråt, men... Just som Bridgerton är berättad och just hur perspektiven vidgas och fantasin utökas gör att den i alla fall blir lite mer tänkvärd.
Mm, det är en dessert men inte hela kostcirkeln.
Nej, det är inte hela kostcirkeln. Jag tror inte Shonda Rhimes, som jag förstår henne, har till uppgift att ge hela kostcirkeln. Hon har sagt, när jag läste på intervjun, så förstår jag att hon säger det här att hon gillar inte när man predikar. Hon gillar inte när någon predikar för henne. Hon vill inte predika själv. Det kunde jag märka när jag gjorde intervjun. Därför hon är en väldigt skarp och sträng person. Hon vill inte liksom sätta för mycket ord på det hon gör alla gånger. Det kan vara ganska avvisande där. Hon gillar inte begrepp som identitetspolitik. Hon tycker inte om ett ord som mångfald egentligen. Hon tycker att hon berättar om världen så som den är. Bara att vi inte har sett den så.
Och även om hon inte gillar det så blir hon ju ändå föremål för den här debatten. Och att serien utspelar sig i en fiktiv brittisk Regency-era miljö med flera svarta skådespelare i huvudrollerna, vilket ni har berättat om här, det har ju väckt uppmärksamhet. Och det har också bidragit ytterligare till Shonda Rhimes plats i samtalet om vilka som syns i film och på tv. Palmira, vad har Shonda Rhimes betytt för arbetet med ökad representation och inkludering i film- och tv-branschen som helhet?
Det jag tror framförallt är viktigt när man pratar om det är att hon når ut till en så stor publik. Att det liksom är kommersiellt och det är just det här med att det är underhållning. Och det tror jag kan göra någonting för själva samtalet faktiskt. Att det inte bara är så att representation syns i, inom citationstecken, viktiga produktioner. Alltså produktioner som handlar om rasism eller som handlar om när det är baserat på en sann historia och så är det en liksom berättelse om Martin Luther King eller liksom något liknande. Utan att det är... antingen i en serie som Grey's Anatomy, där det liksom är så här, ja, vilka jobbar på ett sjukhus, om du går in på ett sjukhus i en storstad, så är det bara så världen är. Och varför inte då i en serie som utspelar sig på 1800-talet? Sen så, med det sagt, så är det ju samtidigt inte helt okomplicerat komplicerat. Alltså för det är ju kommersiellt, det skulle man också kunna kritisera. Så här, varför är det inte mer politiskt? Finns det säkert de som tycker. Och till exempel i Bridgerton, de här karaktärerna som Karin beskrev som har indisk bakgrund. Det pratas väldigt mycket om att åka fram och tillbaka till Indien, men att Storbritannien var en kolonialmakt då är ingenting som nämns. Det kan jag personligen också vara så här, jag märkte att jag hajade till på det, även om jag annars liksom älskar att bara fly in i den här fantasivärlden där allt bara är så har alla fina kläder och liksom så. Och den har ju också fått kritik för att en av karaktärerna som då är plus size, är lite större, serien har också anklagats för att det skulle vara stigmatiserande eller liknande för att hon är den som liksom inte, som ingen vill ha, som inte har ett love interest och till exempel. Så att det betyder mycket, men det finns också flera sidor av det.
Och jag känner, jag vill bara göra en spoiler alert här. Det där kommer ju att lösa sig.
Nej, är det sant? Jag har inte läst böckerna.
Om man vet vad som ska komma, bör och skall, så är man inte dugg orolig för hur det ska gå för Penelope, som jag tror att vi pratar om.
Karin, den här debatten om representation finns ju inom svensk film och tv också, men USA ligger ju väldigt många avseenden långt före Sverige. Om vi ska sätta den här aspekten av Shonda Rhimes arbete i ett perspektiv, hur viktig är frågan om representation i det amerikanska samhället och i samhällsdebatten i stort? Hur märks det?
Nej, men det märks ju jättemycket, och ibland kan man ju bli nästan paff över all klassificering och kategorisering som görs här utifrån hudfärg och etnicitet, just därför att det kan bli så instängt istället för befriande. Det är det vi har pratat om här ganska mycket, att Shondaland snarare befriar människor från sina roller än att bara, eller sina stereotyper och schabloner. Och här kan man ibland känna att det blir så väldigt viktigt att hela tiden titta på hur mycket, vem finns med där, samtidigt som det är i ett samhälle som USA, tror jag, oerhört svårt att komma ifrån. Och det man kan se på senare år är ju hur bilden av vem som är vad har vidgats väldigt mycket. Ett exempel är den här enorma succén, musikalen Hamilton, som handlar om grundlagsfäderna, de som startar i USA, där de här herrarna spelas av svarta karaktärer eller människor med annan, inte bara vita personer, eller ingen av huvudpersonerna är vit förutom den engelske kungen då. Och den blev ju en extrem succé. Men sen ser man ju också hur andra tv-serier från 90-talet, hur man går tillbaka och liksom rannsakar sig själv för att det var så lite mångfald i dem. Ett väldigt bra exempel på det är And Just Like That, som är efterföljaren till Sex and the City, som när den kom tillbaka plötsligt försågs som en katalog av karaktärer som skulle representera ett antal svarta skådespelare, men det fanns också på ett helt annat sätt än tidigare LGBTQ-personer, människor med någon som är non-binary, icke-binär person. Och det beskrev ju de producenten av den serien och skaparna där, att det var ett sätt att göra upp med att de hade haft en sån förenklad och enkel, ja, det var bara en vit, väldigt homogen berättelse när Sex and the City och de här kvinnorna i New York gick från början. Samtidigt skulle man kunna säga att den ser ett exempel på att man proppar den med karaktärer som ska bidra med mångfald och perspektiv och öppna världar, men det är fortfarande så att huvudpersonerna är tre vita kvinnor. Det har inte tagits emot väl överallt. Så att där tycker jag man kan se att det ibland kan bli lite mekaniskt. Det var jätteroliga nya personer som kom in i Just Like That. Men det fanns ju också något väldigt, väldigt uttänkt över det. Där Shonda Land och Shonda Rhimes produktioner gör allting på ett helt annat sätt naturligt.
Det går inte att sminka över en produktion som inte har åldrats väl. Avslutningsvis här, hur tror ni att vi kommer att märka av Shonda Rhimes avtryck i underhållningsbranschen och på andra håll också framöver? Karin?
Hon kommer fortsätta vara jättemäktig. Det kommer göras fler podcasts om Shonda Rhimes, och om jag förstår rätt så är bland det första som hon har på gång just nu är en utbrytning och en särskild berättelse om drottningen i Bridgerton.
Palmira?
Jag skulle säga att förhoppningsvis, eller troligtvis tror jag, och förhoppningsvis i och med att hon liksom gör de här jätteproduktionerna på Netflix just nu, förhoppningsvis så blir det för de yngre generationerna som tittar också helt naturligt med den här typen av liksom bred representation, så att det nästan blir kanske att det som sticker ut är om någon produktion är helvit till exempel. Det tänker jag skulle kunna bli ett avtryck.
Tack så jättemycket, Palmira Kokare-Menga, producent här på Studio DN, och Karin Eriksson, Dagens Nyheters korrespondent i USA.
Tack!
Tack!
Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Och kom ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar, så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för Podplay av producent Madeleine Longo, ljudtekniker Patrik Miesenberger, teknik Oliver Bergman på Bauer Media, och jag heter Ylky Holago.
Podplay.